Och Lena Nordlund här med Vetenskapsradion, och det handlar om att antalet nya HIV-fall går ner.
Ja, 2025 var det de lägsta nivåerna på över 30 år, liksom för AIDS-relaterade dödsfall, enligt en studie från FN-organet UNAIDS. Och det här samtidigt som enorma nedskärningar i biståndet skedde från flera länder.
Det går ihop så att när man drar bort HIV-behandlingen, vilket den försvann ju ett antal månader under 2025 när biståndet drogs bort över en natt för det här, så blir man ju inte omedelbart sjuk i AIDS även om man inte får behandling, utan det kan ta flera år.
Det säger Anna-Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi. Trots de kraftiga neddragningarna i bistånd från USA står landet fortfarande för omkring 3/4 av världens internationella biståndsfinansiering till HIV-insatser. 44 av 59 miljarder kronor.
Dödsfallen hittills ser det ut som att man kommer kunna förebygga ett stort antal av de befarade 4 miljoner extra dödsfallen i och med att behandlingen har bibehållts till ändå stora grupper.
Men neddragningarna gör att det bland annat kommer att bli mycket svårare att följa utvecklingen av AIDS-epidemin.
Finansiering av just att mäta nya infektioner har minskats ganska kraftigt. I synnerhet gäller det här de så kallade nyckelpopulationer som män som har sex med män eller personer som säljer sex eller injicerar droger, där man inte mäter alls på samma sätt, för många av de organisationer som jobbade med just de här grupperna finns inte kvar.
Forskning kring effektiva antivirala läkemedel har lett fram till de rekordlåga siffrorna för dödsfall, 500 000, och nysmittade 1,2 miljoner, konstaterar Anders Sönderborg, professor i infektionssjukdomar.
Ja visst, det är en jättestor framgång, men samtidigt får man komma ihåg att förra året smittas 1,2 miljoner personer med HIV. Så epidemin, även när behandling ges, nu är inte under kontroll.
Och mer om det här i Vetenskapsradions fördjupning 12.09 i P1 eller redan nu i appen. Reporter var Annika Östman. En övergiven raketdel från SpaceX kraschade under onsdagen på månen efter att ha drivit omkring i rymden i över ett år. Och nu rapporterar forskare att de observerat ett stort dammmoln efter nedslaget, flera mil över månens yta och upplyst av solljus en kort stund. Med hjälp av jätteteleskopet Very Large Telescope i Chile kunde forskare också identifiera spår av natrium och litiumgas i molnet. Och natriumet tros komma från månens ytmaterial, medan litiumet kan ha kommit från själva raketdelen. Däremot var ingen av de satelliter som kretsar kring månen på rätt plats för att fånga själva nedslaget, enligt The Guardian. Snäckslem kan vara både halt, klibbigt och skyddande, och nu har forskare kommit närmare svaret på hur samma snäcka kan tillverka slem med så olika egenskaper.
Vi har ju länge vetat att snigelslemmet eller snäckslemmet har många olika funktioner. Men vi har ju inte förstått kanske de bakomliggande mekanismerna.
Det säger Ted von Proschwitz, docent i naturvårdsbiologi och intendent på Göteborgs naturhistoriska museum, som har läst studien.
Det är kul. Det är verkligen en fin artikel som har mycket ny vetenskap i sig.
Forskarna har studerat slem från parksnäckan, en av Europas vanligaste snäckor, och identifierat 5 olika typer av slem med olika funktioner. En typ fungerar som smörjmedel när snäckan rör sig. En hjälper den att fästa sig vid underlag och en annan är ett skydd under vintervilan. Men de identifierade också 2 typer av försvarsslem som bildas när snäckan känner sig hotad. Det ena är gult och trycktåligt som kan skydda mot rovdjur. Och det andra är ett bubbligt slem.
Och sen har de ett bubbligt slem. Det löser och har också luftbubblor i sig. Och det är förmodligen man är som att rensa ut djur som kryper in i skalöppningen. Kanske något litet rovdjur där.
Men hur kan slemmet få så olika egenskaper trots att det till största delen består av vatten och lite kolhydrater och protein? Nyckeln verkar vara mängden löst kalcium som snäckorna adderar. Och att slemmet produceras i olika körtlar på deras kropp.
Snäckan kan uppenbarligen styra lite vilket slem den vill producera och var den vill producera slemmet.
Och Ted von Proschwitz hoppas att framtida forskning också ska undersöka sniglar. som saknar skal och som är ännu mer beroende av sitt slem för att inte torka ut.
Och reporter var Elsa Östlund.